Podplay.
Välkomna till veckans mord mot mord.
Ja, välkomna!
Hurra! Vi skrider mot juletid.
Nej, men jag längtar så mycket nu.
Gör du det?
Alltså Marcus måste stoppa mig varje dag för att jula till det.
Ja, jag längtar typ inte så mycket. Jag tycker det känns så sjukt deppigt allting. Att allting bara kommer vara som... Jag vill typ att det inte ska vara någon jul. Men... Det kommer bli så himla tydligt att det är...
Att det är fel.
Är vidrigt.
Det är som att jag pratade med min mamma idag. Hon bara, jag tänker att jag bokar föreningslokalen i hennes... vad heter det?
Bostadsrättsförening.
Hon bara, så kan vi umgås på avstånd. Man bara, det låter ju skitmysigt att vi ska sitta i varsitt hörn i en föreningslokal.
Men hur många ska... Eller liksom, är det bara ni fyra då?
Min bror är väl... Alltså det är väl oklart det också, förstås.
Ja. Men jag tänker att det är intressant det här med föreningslokalen. Istället för bara vara hemma ändå. Och bara kissa var sån hörna där också.
Jag tror att hon tänker att det är större där. Hon bara, och det finns också väldigt många bord. Hon bara, då kan vi sitta vid varsitt bord. Hon bara,
perfekt. Ja, det var väl bra. Det var väl jättebra.
Det var jättebra.
Påhittigt.
Hon ordnar. Men jag tror att det jag känner är att så här, julen är ju en tid när man ändå typ ska vara hemma och det ska vara mörkt och typ att det är mysigt. Jag tror det är därför jag ser fram emot att den ska komma. För att då är, alltså det är som att det liksom är så här, nej, det här är meningen.
Mm.
Så tänker jag.
Ja, jag tänker att man brukar vara så mycket med alla i sin familj som man nu då inte kommer vara med.
Ja, vi har ju haft lite annat upplägg typ de senaste åren också eftersom Marcus alltid jobbar på jul.
Just det.
Så vi vana vid att vandra runt här på egen hand.
Mm.
Nej, men jag, det kanske bara är för att jag är typ sugen på att så äta lussekatter.
Mm. Det är väldigt gott.
Det är faktiskt väldigt gott. Hur mår du annars?
Jag mår bra. Man mår bra, måste jag säga. Du då? Ingen corona hos dig?
Nej. Vi är friska och har på olika sätt tagit liksom steg för att bara göra om vår lägenhet till en bar. Så att det känns som att det känns helt okej.
Okay. Härligt.
Japp. Alltså jag är väl jättetrött, men det hör väl till.
Det brukar ju vara så i slutet på året.
Exakt.
För mig börjar komma i kapp att jag inte har sovit en hel natt på 7 månader ungefär. Jag känner mig som en zombie varje dag ungefär.
Så. Usch, låter hemskt.
Mm. Men det är väl så det är att vara småbarnsförälder. Så att jag tänker att jag behöver, för mig spelar ingen roll om det kommer en julledighet. För att jag är inte ledig från att vara mamma.
Men vi är inte det bara en sån konstruktionsfel på något sätt?
Jo. Jag står typ, för jag tänker att typ så här, som jag alltid tänkt så här, ja, men det är bara en fas typ. Hon är så liten. Det är bara en fas. Så stötte jag på en bekant som bara, mitt barn sover ju fortfarande bara en timme åt gången och han är 4. Och har gjort det sedan han kom.
Men gud, han kommer ju bli sån tech-vd.
Typ. Ja, och då kände jag bara, varför berättade du det för mig?
För att hon har ett behov av att berätta det, för att hon mår piss.
Men vi känner inte varandra.
Nej, okej. Nej, hon bor...
Berätta inte det.
Hon hade kunnat säga det till någon annan. Jag håller med.
Oh. Men jag berättar det för alla er som lyssnar här. Så att jag menar att det är samma sak.
Alltså, du känner inte dem.
Nej, det är verkligen sant.
Jag är glad att jag äntligen får se dig.
Det känns
mysigt att ändå ha ditt vackra ansikte.
Tack.
Även om du skrämde mig när du plötsligt var... I Zoom-fönstret, exakt. Mm. Men i övrigt så känns det ändå bra.
Jag håller med.
Har du kollat på någonting? Lyssnat på någonting?
Jag kollar just nu på Trial 4.
Just det.
På Netflix. Som är handlar om en kille, eller det liksom inleds med att en kille som blir felaktigt dömd, eller det är det handlar om.
Mm.
Men det handlar också om hur Boston-polisen, eller något speciellt distrikt, och såklart inte alla, men att det är sån sjuk korruption och bara så jävla, man blir alltså mörkrädd.
Vad är det, typ att de har bestämt sig för att sätta dit den här personen liksom?
Han, massa andra liksom killar som han, du vet, alltså de bara verkligen så här, gör så jävla mycket skit. Jag ska inte avslöja för mycket, men det är inte bara att de sätter dit den här killen, alltså du vet, de stjäl, de ljud, alltså vet, det är såna vidriga, vidriga människor som sitter i på en sån position där de liksom har att de utnyttjar sin makt på ett sånt jävla vidrigt sätt, och de är liksom rasister, och det är bara,
man blir rasande.
Man blir verkligen rasande. Men den är väldigt bra, och jag älskar ju en sån oskyldigt dömd får upprättelse story.
Yep.
Men jag tycker typ det här liksom blir, det blir liksom lite, man blir ännu mer arg när man inser att det liksom är, alltså det är ju alltid poliser kanske som fuckar upp det, men det här blir så himla tydligt att de är så korrupta, du vet, att, det, att man bara såhär, vad fan är problemet? Så den rekommenderar jag att se.
Är den, första based on a true story?
Ah, ja, alltså det, ja, absolut.
Ah, det är en dokumentär?
Ja, ah, det är en dokumentär.
Ah, jag trodde att det var en spelserie. Okay.
Mm. Nej, det är en dokumentär.
Yep.
Så att det är liksom han som har blivit då felaktigt dömd, en annan kille som har blivit gripen av samma poliser. Det är, ja.
Den spännande. Är fruktansvärt. Ja, låter hemskt.
Och sen så har jag sett de två första avsnitten av Jakten på en mördare.
Just det. Berätta.
Jättebra också. Jag gillar ju typ inte svenska serier. Eller jag ska inte säga att jag inte gillar svenska serier, för jag kollar på ganska mycket svenska serier. Men det, jag tycker att det kan bli så himla överspelat.
Yeah.
Men den här är super, super bra.
Man blir väl så himla känslig för nyanserna också.
Det är det.
Att man bara får panik på minsta lilla. Ja, men spännande. Vad är det, SVT?
SVT Play.
Ja, yeah. Nice.
Eller ja, den går väl kanske på SVT också. Jag har kollat på SVT Play. Väldigt bra. Du bra. Har du tittat på någonting?
Ja, jag kollade på Netflix-filmen Chicago 7, som handlar om ett gäng aktivister som grips under en protest mot Vietnamkriget.
Den har jag på min watchlist. Mm,
den är jättebra. Som ju är en sann historia, men liksom spelad. Nu kommer Marcus med kaffe. Tack älskling. Så den var super. Sen är jag ganska så sugen på att börja kolla på Dess, som ju är om Dennis Nilsen.
Ja, jag tycker så himla mycket om han, som jag glömt bort vad han heter nu.
Jag vet, och nu kommer jag, vet du vad jag kommer göra nu? Jag kommer googla supersnabbt, för att han är ju toppen. David Tennant.
Där, just där.
Han är ju kanon, exakt. Det är mycket på grund av honom som man typ ändå vill, man är intresserad av att se honom spela en sån roll.
Verkligen. Ja, nej, den får vi se. Den vill jag gärna se också.
Vet du vad jag kände att jag saknade nu?
Nej.
Att upptäcka Broadchurch.
Ja, så jäklar.
Vilken jävla serie.
Man älskar ju honom, och man älskar ju henne.
Olivia Colman.
Ja.
Ugh. Vilken jävla fan casting.
Tänk om man kunde spola tillbaka tiden.
Kommer du ihåg?
Och se om Broadchurch.
Kommer du ihåg i andra säsongen när de hade gjort en konstig casting av en gubbe som bara stod och spanade i horisonten hela tiden, att det var en karaktär vars hela grej var att han bara stod långt bort typ och kollade.
Det kommer inte jag ihåg. Om man skulle... Men trodde man att han hade någonting att göra med fallet, eller?
Ja, för han var ju där hela tiden.
Jo, men jag menar, vem var han då?
Ja, nej, alltså han var typ så här en person som var tillsammans med en som, alltså du vet, liksom, han var involverad, men han var så jävla övertydlig att han bara stod så där och spanade.
Men så tycker jag det ofta.
Japp. Saknar honom med.
Andra säsongen var med hon tjejen, va?
Exakt, precis. Nej,
saknar. Fan starkt. Ja. Nej, och sen så har jag börjat lyssna på Case File igen. Jag går ju fram och tillbaka lite där. Och då var det ett fall om kameleontmördaren. Jag vet inte om
The Chameleon Killer.
Ja. Väldigt starkt fall.
Är det ett av de senare?
Ja, det är någon gång från oktober.
Ja, nice. Bra tips. Man går ju verkligen, som du säger, man går in och ut ur Case File.
Det gör man.
Men varje gång man går in så påminns man om att
det är underbart.
Det är väldigt, väldigt bra, och det är väldigt, väldigt speciellt när den här ansiktslösa rösten plötsligt tipsar en om rakhyvlar.
Min favorit är eltandborstshuvuden, att han har en prenumeration på det. För då tänker jag alltid att det borde jag också ha. För jag glömmer alltid bort att köpa huvuden till min eltandborste.
Ja, ja men verkligen. Men vi kanske kan få en sån partner också, så kan vi också liksom göra det på lite så appbita australiensiska.
Have you ever felt the need to change your toothbrush head? Yes.
Yes. Gud, så där satt den.
Där satt den.
Klipp in den, Oliver, var som helst. Och sen så kan de börja sälja den.
Have you ever felt the need to...
Yes. Du, ska vi köra eller?
Ja, vi kör. Vi befinner oss i Texas, USA. Året är 2016 och Christy och Jason Sheets bor med sina två döttrar Madison, 17 år gammal, och Taylor, 22 år gammal, i en förort eller förstad till Houston som heter Fulshare. De bor i ett så här jättefint tegelhus i ett lugnt och så fint område, och Fulshare ses som en av de absolut säkraste områdena man kan bo i där omkring i trakterna. Är du där?
Ja.
Ja. Du var så himla tyst.
Jag vet att det är ovanligt.
Det var väldigt ovanligt, jag tänkte att det hade brutit.
Nej, det var verkligen att jag försökte liksom måla upp det framför mig i huvudet. Det var barnen och det. Ah, du fattar.
Jag fattar. Christy och Jason har varit gifta i mer än 20 år, men på de senaste åren har deras äktenskapet knakat lite grann i fogarna. Christy, som vid tillfället för det här som jag ska berätta om idag, är 42 år gammal. Och hon har tidigare haft sin egen business, men under 2006 har hon arbetat som, enligt henne själv, så har hon arbetat som business manager på en studio som tar bort tatueringar som heter Clean Canvas Laser. Men enligt hennes chef där så är hon bara receptionist. Ja. Men att hon typ, och han har så flera gånger varit här, kan du typ ändra din LinkedIn-profil att du inte är chef här utan att du bara är receptionist. Men hon vill typ att det ska så här låta flottare än vad det är.
Hon vill väl ha ett nytt jobb sen.
Exakt.
Och då har hon
är väldigt så här, hon verkar vara en sån person som bryr sig väldigt mycket om så här yta. Alltså vet, hon är så superpiffig. Hon är verkligen så här, ser ut som en så här klassisk, alltså inte amerikansk mamma som alltså lite såhär, I'm a cool mom, I'm a hip mom. Förstår du vad
jag menar? Som i Mean Girls.
Ja, hon är så super, ja, så tänker jag att hon är.
Yeah.
Hon röstar på republikanerna och förespråkar The Second Amendment, som är ju rätten att bära, äga och bära vapen. Hon beskrivs som en kvinna som typ älskar sina barn, vilket jag tänker att typ de flesta mammor gör väldigt mycket. Men hon är, du vet, så här, lägger upp mycket bilder på Facebook på sina barn och pratar om dem hela tiden. Och du vet, hon är så här, du vet, ja, men, du vet, vräker ut hennes kärlek för barnen. Det är bara så här, oh, my beautiful girls, bla 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 bla.
Vilket jag också tänker jag på, alltså, ibland också typ en del av den där grejen att man ska typ ha en yta. Som en så här,
perfekt så här, perfekta familjen. Ja. Men liksom bakom den här perfekta ytan så har hon lidit av psykisk ohälsa, eller hon har varit inlagd på behandling av depression. Hon har varit deprimerad och liksom ätit antidepressiva och medicinerat för ångest och depression. Och så har hon varit inlagd alltså på egen vilja för behandling av det, så här in och ut på så här, olika privata behandlingshem typ. Och hon har vid upprepade tillfällen försökt begå självmord. Och du vet, polisen har ringts hem till dem flera gånger. Så att det är så här perfekt. Men hon mår typ inte bra. Jason Sheets då, som är pappan och mannen i familjen, han är 44 år gammal och han arbetar som IT-konsult på ett lokalt oljeföretag som heter Oxy. Och han är sån, du vet, så här, han vill att hans familj ska ha det absolut bästa. Så han jobbar jättemycket och jättehårt. Och vid sidan om det här jobbet som IT-konsult så har han också ett jobb som alltså som handledare, alltså som tutor, alltså som hjälplärare typ, eller jag vet inte exakt hur jag ska översätta.
Men som privatlärare typ.
Ja, exakt. För att liksom dryga ut familjekassan mer. Taylor Sheets, som är då den äldre av de två systrarna, hon älskar att typ teckna och måla. och älskar barn. Och hon har året innan där vi befinner oss nu, alltså 2015, tagit examen från Lone Star College i Cypress, Texas. Och hon liksom excelled in school. Hon var tydligen jätteduktig. Och efter sin examen så arbetade hon som lärare på Kids Are Kids, som är en förskola i närheten av där de bor. På kvällarna arbetade hon extra som nanny. Och hennes dröm var inte att liksom jobba som lärare och som, eller som förskolepedagog eller vad hon är där på Kids Are Kids, utan hon har stora planer om att bli konstnär. Och liksom höll på jättemycket med teckning och typ så här, ja, målade och jag vet inte. Jag hittade precis på att hon brukade ha vernissager i mitt huvud.
Du vet vad, jag tror det.
Ja, men jag tror det också. Annars hade jag inte sagt
hennes mamma kanske gjorde som Markus mamma gjorde i somras när hon bjöd in till en vernissage av Markus teckningar i sitt eget sovrum.
Ja, det som Oskars mamma gör också alltid med sina teckningar, att man får komma och titta på dem.
Ja, men hon gör för sina egna.
Ja,
ändå härligt.
Så får man välja en som man tycker är finast.
Vänta, får man den sen eller är det mer bara en omröstning?
Nej, vi har fått två saker inramat, jättefint inramat. Jag sitter och tittar på den just nu. Jag kan visa för dig som du är med på...
Ja, jag är med på bild, ja. Eller
på
alltså,
bild.
Ja, det är visa för mig. Fin ju!
Ja, hon är duktig.
Ja, men
hon
just är den där har jag sett.
Mm.
Den tycker jag är härlig.
Nu har den ju också fått en hedersplats på mitt nattduksbord. Så jag menar, något har den.
Verkligen.
Okej, men jag vet inte om Taylor gör det. Men kanske.
Men det är hennes dröm i alla fall att vara konstnär.
Ja.
Yeah.
Och utöver då hennes målande och tecknande och utöver de här barnen så har hon ett annat stort intresse. Och det är nämligen hennes pojkvän sedan 5 år tillbaka. Juan Lugo.
Det är så kul att kalla sin pojkvän för sitt intresse.
Ja.
Let's be honest. Man har ju träffat en och annan som har haft sin pojkvän som sitt största intresse genom åren.
Verkligen. Madison Sheets, då, lilla syster i familjen. Hon går fortfarande i skolan. Hon ska precis börja sista året på high school. Och även hon tycker väldigt mycket om barn och sitter barnvakt ofta på liksom helger och kvällar. Och går även ut med grannarnas hundar för att tjäna extra pengar.
Kan hon jobba så mycket de här allihopa?
Ja, men hon är 17. Jag tänker att då började man väl...
Ja, nej, alltså, det känns bara som att hela familjen har så många olika jobb.
Ja, men en driftig familj.
Ja, verkligen. De kör på.
Mm. Och Madison beskrivs som en så sweet and innocent girl av grannar och ja, klasskompisar och lärare och allting. Så hon är, du vet. Ja, lilla syster. Klassisk lilla syster, tänker jag. Eftersom jag själv är lilla syster.
Och
jag
med.
Exakt. Så generellt så verkar familjen så väldigt normal och väldigt omtyckt av folk i deras närhet. Vet, de beskrivs av grannar som att Lugo hälsade alltid och du vet, var så trevliga och bla bla bla. Så. Jason och Christy har ju då varit gifta i 20 år, vilket betyder att de träffades när de var väldigt unga. Christy var uppväxt i Decatur, som låg bara en kvart med bil från Trinity, där Jason växte upp. Och det är då i Alabama på de ställena. De var ett sånt par som bara visste att de skulle vara tillsammans för resten av livet när de träffades. Och de fick ju barn, får man väl säga, ganska tidigt också. Christy var 20 år när hon födde Taylor och Jason var då bara 22 när hon kom. De har som sagt då, och de bodde där i Alabama först och sen så har de flyttat då till Fulshear där de bor nu, typ 10 år tidigare, alltså 2006 tror jag att det var. De verkar ha levt på ett helt vanligt bra liv, men 2012 dog Christys morfar och hon var otroligt nära sin morfar och beskrev alltid honom som sin touchstone. Du vet att han var så hennes trygga plats i livet. Och sådär. Mm. Hon hade alltså jättesvårt att hantera hans bortgång. Och kort efter att morfar dog så gick också hennes mamma bort. Och det verkar inte ha varit en lika stor grej för Christy. Men ja, antar att båda de här dödsfallen liksom, it adds up. Och efter deras bortgång så var det då hon blev deprimerad. Hon började må dåligt liksom efter det, verkligen. och du vet, hon har lagt upp så här på, hon var jätteaktiv på Facebook, vilket också känns typiskt den här typen av mamma som jag tänker. Du vet, hon lade upp så här statusar, status på status där hon beskrev, liksom, beskrev sin sorg kring sin morfar och väldigt få om hennes mamma, men liksom det var väldigt tydligt att hon hade svårt att copa med hans bortgång.
Mm.
Christies depression ledde då till att, som jag nämnde, att hon försökte begå självmord ett flertal gånger, och så lades hon ju in då på behandlingshem och sådär. Men hennes depression och de här behandlingarna började tära på deras äktenskap, och de testar liksom under perioder, så testar de så här, vi går isär och bor i, du vet, jag flyttar ut och bor i den här lägenheten så får du bo kvar med barnen, du vet, flera gånger. Och under försommaren 2016 så sägs det att Jason har bestämt för att han vill skiljas. Jason beskriver Christy som att hon hade så otroligt dålig självkänsla. Hon, du vet, brukade jämföra sig med sina döttrar och, du vet, kunde, du vet, så här, gav dem pikar hela tiden. Typ att så här, när jag var i din ålder så hade jag den här storleken i kläder. Jag var inte alls lika stor som
Oj. Lite.
Och du vet, hon brukade så här, prova deras kläder. Hon verkar så här, jämfört sig väldigt mycket med hennes döttrar. Så hon verkar helt enkelt inte må så bra.
Nej. Det låter inte superhälsosamt.
Nej.
För någon så i familjen.
Nej, verkligen. Så jobbigt att ha... Så jobbigt för alla inblandade. Verkligen.
Sammanfattning av den här podden.
Det var nya tagline.
Så jobbigt för alla inblandade.
Så nu är vi framme vid den 24 juni 2016. Det här är Jasons 45:e födelsedag, men dagen skulle komma att bli den värsta dagen i familjens liv.
Oj.
Taylor har under dagen tjafsat med sin mamma. Hon har, typ, de har pratat om Taylor och Juans relation. För Taylor och Juan, de som ändå är liksom relativt unga måste man säga, de är 22. Och jag vet faktiskt inte hur gammal Juan är, men hon är 22. De har bestämt sig att de vill ju ta nästa steg i sin relation. Och de har bestämt sig, eller de har bokat ett datum som är alltså den 27 juni, bara 3 dagar senare, för att de ska gifta sig.
Ah, shit. Okej.
Okay. Mm. Och Christy av någon anledning tycker verkligen inte om den här idén, och jag vet inte, men jag förstår det som att hon typ inte vill att de ska gifta sig, och så hon och Christy och Taylor har under hela dagen tjafsat och liksom varit ovänner, och Christy är på krigsstigen. Hon bestämmer sig för att hon vill ge Taylor utgångsförbud så att hon inte kan träffa Juan.
Vet vi om hon har varit emot den här relationen under lång tid, eller om det är just giftermålet som hon är emot? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag vet faktiskt inte det.
Men kanske att det bara var så att jag gifte mig ung och jag tycker typ inte att du ska göra det.
Jag tänker att det är så. Men jag vet
inte. Who knows?
Who knows? Så att, hon vill då ge Taylor, 22 år gammal, utgångsförbud. Och hon, Christy då, försöker få med sig Jason i det här. Han bara, du ska ground Taylor. Alltså du måste ge henne utgångsförbud. Men han är bara så här... Nej, nu är jag liksom trött på dina shenanigans. Jag kan inte ge min 22-åriga dotter utegångsförbud. Det är helt bizarrt. Man kan ju inte göra det. Hon är ju vuxen kvinna liksom. Som i och för sig bor hemma fortfarande. Men det kan man inte göra. Så att han säger nej. Och det gör Christy liksom ännu mer sur.
Mm.
För hon är på riktigt pissigt humör under hela den dagen. Och enligt vissa källor så är det den här dagen, alltså samma dag som 24 juni, Jasons födelsedag, som han har sagt att han vill skilja sig. Jag vet inte om det är så. Men hon verkar i alla fall vara, eller hon är på riktigt dåligt humör. Klockan 5 på eftermiddagen den 24 juni så säger Taylor, eller hon samlar Taylor, nej, Christy samlar Taylor, Madison och Jason i vardagsrummet, och hon säger att hon vill ha ett familjemöte. Och familjen är, eller Jason är typ så här, han bara okej, hon kommer vilja prata med oss om vår skilsmässa. Typ berätta för barnen att så här, vi kommer inte kunna leva ihop längre som en familj. Så när de sitter i vardagsrummet så är hon typ så här, hon verkar vara helt oresonlig. Hon vill ha en ursäkt från Jason för hans beteende. Du vet, hon är riktigt pissed utan att man egentligen vet varför. Men han vägrar be om ursäkt för han tycker inte att han har gjort någonting fel. Liksom.
Så hon är typ så här, jag är arg på dig för att du vill skiljas.
Ja,
men de har båda två varit drivande i det. Ah, hon är arg för att han inte vill ground deras dotter. Okej, okay, jag fattar. Ja. Hon tycker typ inte han ställer upp för henne.
Exakt. Mm. Och så skilsmässan och allting har väl med det att göra också. Men jag tror inte att det är skilsmässan som blir en issue sen, utan det är mer bara typ att Jason är så här: okej, okay, vi har ett möte, det är bra, vi behöver prata om det här. Och sen så liksom är det bara helt okontrollerat typ hela det här mötet, familjemötet. Men så när Jason är så här, bara, vet du, jag tänker faktiskt inte be om ursäkt. Jag tycker att det är du som är orimlig i det här. Typ, nu skärper vi till oss här. Vi är vuxna människor allihopa. Då blir hon ännu mer sur, Christy. Än vad hon liksom redan var när de satt sig för att börja samtala. Så Christy börjar så här rota bland soffkuddarna där hon sitter. Fram mellan kuddarna drar hon sin pistol som hon har ärvt från sin morfar 4 år tidigare.
Vad är det för plats att förvara en pistol på?
Mm. Jag vet.
Oj.
Det luktar ju lite överlagt.
Det luktar lite överlagt faktiskt.
Hon har ju då fått ärva den här pistolen av sin beloved morfar 4 år tidigare när han gick bort, så att hon ska kunna försvara sin familj. Istället för att försvara sin familj så riktar hon den mot sin familj. Och de får ju såklart panik och typ fryser till is där de står. Jason är bara så här, du gör inte det här. Du får inte skjuta någon av oss här. Du får inte skjuta dina döttrar. Typ om, och det här är enligt källor till familjen, så har han sagt, istället för att skjuta tjejerna så får du skjuta dig själv. Typ så här. Om du är så olycklig så, typ så här, gör inte det här. Du kan inte skjuta dem. Du får liksom skjuta dig själv. Typ. Och då svarar hon nej. Det är inte det här det handlar om. Allt handlar om att straffa dig. Alltså straffa Jason. Så han försöker så här lugna ner henne. Han bara så här, släpp pistolen. Nu går vi härifrån. Nu pratar vi om det här. Men hon är helt omedgörlig och vägrar att lyssna på honom. Både Madison och Taylor ringer till larmcentralen. Och de samtalen är så läskiga och så hemskt. Och man kan ju så här aldrig ens förstå skräcken som de upplever när den som ska skydda en från allt ont i världen, typ ens mamma, står med en istället liksom med en pistol riktad mot. Och alla bara skriker och ja, det är vidrigt verkligen. Mm. Och Christy som sagt är typ helt galen och vägrar bli lugnad, så istället så vänder hon sig först mot sin yngsta dotter Madison och så skjuter hon henne, och sen vänder hon sig mot Taylor och skjuter Taylor. Jason blir inte skjuten, men han springer liksom mot sina döttrar och lyckas hjälpa dem upp och ut ur huset. Christy skjuter ytterligare 3 skott mot dem medan de springer ut ur huset. Alla 3 skotten missar, som tur är, men det spelar ingen roll, för så fort de kommer ut ur huset så trillar Madison ihop och tyvärr avlider hon där på deras typ uppfart.
Fan vad hemskt.
Mm, det är så jävla sorgligt. Taylor kommer lite längre ut på gatan, men Christy är tätt efter och Taylor faller ihop på gatan, och när hon har fallit ihop så ställer sig då Christy, hennes mamma, vid henne och försöker skjuta henne igen. Men hon har slut på kulor i sin pistol. Jason har inte blivit skjuten och han har ju då hjälpt döttrarna att komma ut ur huset, och när han har gjort det så typ att han bara shit, nu jävlar, vi måste ringa polisen, du vet, så han har sprungit till en granne i panik och ber grannen ringa till polisen. Även det larmsamtalet är sjukt obehagligt, för att den här mannen då som är deras granne, han liksom beskriver i realtid
vad som händer.
Så sjukt läskigt. Så han beskriver, och jag har både hört hans larmsamtal när han berättade, och så har jag läst vad som har hänt. Så tydligen så när hon inte har lyckats skjuta till igen, så har hon gått in i huset och då har hon gått in för att hämta mer kulor till sin pistol. Så hon kommer ut igen och så skjuter hon sin dotter som redan ligger skottskadad på marken igen. Efter att hon har skjutit Taylor gång nummer två så tar det inte lång tid innan polisen kommer. Alltså allt det här är ju ett förlopp på bara typ så här 2 minuter. Du vet, det går så fort. Eller från och med att hon har blivit, ja, från och med att de har kommit ut på gatan typ. Polisen försöker då beordra Christy att släppa pistolen och hon vägrar att lyda polisens order. Så när hon inte släpper polisen så skjuter de Christy i bröstet och hon avlider på plats. Madison har ju då, som jag sa, avlidit utanför familjens hus på uppfarten. Men Taylor, som blivit skjuten 2 gånger i ryggen av sin mamma, har inte dött. Så hon förs i ilfart till sjukhuset där hon tyvärr senare avlider av sina skador. Jason klarar sig helt utan fysiska skador men är ju i total chock efter det som han har fått bevittna och uppleva, och ja, det är så jävla vidrigt. Bara en vecka efter att Taylor och Madison har mördats av sin mamma begraver deras pappa Jason dem i hans nära hans hemstad i Alabama. På begravningen så håller Jason ett kort tal där han sa: "If you have loved ones, tell them you love them every day and give them a hug. You never know, it might be your last day." Ja.
Oh, gud.
Det är så jävla sorgligt. Och jag såg en sån YouTube-dokumentär om det här fallet. Och där har hon kollat igenom, du vet, så här Facebook-poster som hela familjen har gjort. Och det då fick jag börja tänka på den där Chris Watts-dokumentären på Netflix. Att det är så läskigt när man liksom kan följa någons liv genom deras egna
ord.
Ja. Och sen så helt plötsligt bara, finns de inte mer, eller så händer såna här saker. Så jag bara, det känns så på något vis för närgånget, om du förstår vad jag menar.
Yep.
Så jävla sorgligt. Och
jag känner att jag är i chock. Alltså för ofta typ, vi har ju liksom läst och hört så många historier som slutar med typ att någon, alltså i en familj, mördar en annan liksom.
Mm.
Tyvärr så händer ju det jätteofta, eller jätteofta, men det händer ju och vi pratar om det liksom. Ja. Så att man lär ju sig typ ofta, eller man vet ju att man bara, antagligen kommer det här hända, eller förstår du vad jag menar liksom?
Mm.
Att det är så här att en make dödar en maka eller tvärtom, alltså så här. Men just en mamma som liksom följer efter sin dotter ut på gatan.
Ja.
Och liksom inte snaps out of it när hon ligger där ute. Alltså,
nej.
Fy fan vad hemskt.
Oh. Ja, det är så sorgligt. Ja. Ja, så det var morden på Taylor och Madison Sheets. Och jag har då sett en YouTube-dokumentär som heter Mommy Dearest, The Sheets Family Murders. Jag läste ett gäng artiklar på time.com som är skrivna av Kate Riley, Melissa Chan och Sarah Begley. Man kan söka, vi länkar ju. Så jag läste en artikel på people.com som heter The Unraveling of a Family, How a Beautiful Marriage Turned Tragic When Texas Mom Killed Daughters av Adam Carlson. Och sen så har jag läst en artikel på CBS News som heter Texas Mom Shot Daughter So Husband Would Suffer, skriven av någon okänt på deras krimredaktion. Och sist men inte minst har jag läst en artikel på dailymail.com av Liam Quinn som heter Texas Mother 42 Who Murdered Daughters To Make Sure Her Husband Suffer Committed a Horrific Act After Telling Them They Needed a Family Meeting. Riktigt läskigt.
Så det var så sorgligt. Så att
jag vet.
Åh, gud. Tack snälla du.
Tack. Tack, tack.
Namnet Eklutna, som är typ en från början liksom Native American by i Anchorage, Alaska, där det fortfarande bor väldigt mycket liksom människor från amerikanska ursprungsbefolkningen, men det är liksom inte, det är blandat helt enkelt. Det har liksom blivit mer av ett så här område i Anchorage, hur som helst. Kanske är det så att man, om man är en true crime,
läskigt när det händer saker, förlåt, instickare, där det är väldigt kallt.
Det är som Island. Det är alltid läskigt.
Ja,
ja.
Fast på Island är det väl inte alltid väldigt kallt i och för sig.
Det är alltid dåligt väder. Det regnar underifrån. nej, men man kanske typ känner igen det här namnet då, Eklutnar, om man som true crime-nörd minns fallet med seriemördaren Robert Hansen, The Butcher Baker, som ju du gjorde, har gjort i podden.
Har jag?
Har du inte det?
Nej, jag tror inte det.
Vi kollar.
Har du gjort den?
Nej, jag har inte gjort det.
Vänta, har jag gjort det i fallet? Det kanske jag
har. Ja, det har du.
Okej, okay. Ja, då minns jag.
Men det var avsnitt 57, det är snart 100 avsnitt sen.
Okej, okay, okej.
Okay. Nej, men ett av hans, eller jag tror till och med hans första oidentifierade offer är en person, eller en, liksom en kropp som kallas för Eklutna Annie. Hon är fortfarande oidentifierad. Och hon hittades då vid Eklutna Lake, som ligger i närheten av det här området då. Men i början av 90-talet, vilket är där under den här tiden som den här historien som jag ska berätta utspelar sig, så är han liksom, du vet, dömd sedan flera år tillbaka. Det har gått över 10 år sedan man hittade Annies kropp. Så även om hon liksom är så fortfarande oidentifierad, så har saker liksom så här gått tillbaka till det vanliga så där som det ändå alltid gör liksom.
Ja.
Och det är liksom, det är lugnt i Eklutna. Det är liksom ett ganska rural område där det inte händer super mycket saker. Men vid 3:30 på eftermiddagen den 17 september 1991 bryts lugnet av en stor smäll. För det är en bomb som exploderar i ett av områdets enplansvillor.
Eklutna bombing.
Du får se.
Jag bara hittar på det nu.
Grannarna alltså känner den här explosionen i marken. Det känns som en jordbävning. Och när de tar sig ut på gatan så ser de att det ryker från familjen Kerrs hus. Och väggen som är så här in till vardagsrummet är typ ett stort hål liksom. Så de ringer den lokala frivillig brandkåren. Och de tar sig då in i huset. Och där inne är det liksom ett sånt jävla kaos. Det är ett hål i taket. Flera väggar har liksom fallit ihop. Delar av köket är typ, alltså du vet, är typ i vardagsrummet. Det är uppenbart att det har varit en super kraftig explosion liksom. Och de vet ju inte om någon har varit hemma när det här har hänt. Och man tänker att det kanske, du vet, har varit en så gasläcka eller någon sån grej liksom. Så att de går runt där inne och liksom ropar så här, är det någon här, är det någon hemma? Och först så hittar de en kropp. Och det är en man då. De vet inte då det då, men det är 50 år gamla David Kerr, som är liksom mannen i, som bor i det här huset. Han är pappa till 2 söner, en väldigt omtyckt arbetsledare och ingenjör på Elmendorf Air Force Bases kraftverk. Han är död redan när man hittar honom. Och död förklaras liksom på plats. Men plötsligt så hör man någonting så här i högarna med bråte. Det börjar liksom röra på sig. Och underifrån, alltså det är liksom plötsligt är det en person som sätter sig upp. Och det är Michelle.
Gud vad läskigt, om du blev rädd för mig.
Japp. Det här är...
Nej, du visste att jag skulle dyka upp i ett Zoom-samtal.
Ja, alltså det här, det är bara ett av många sätt som det här är en läskigare situation än när du dök upp i ett Zoom-samtal som jag hade bjudit in dig till. Okej, okay. Men så hon, Michelle Kerr, liksom sätter sig upp. Och hon är då 34 år gammal och hon är gift med David. De är gifta sedan 3 år tillbaka. Och när hon sätter sig upp så hör hon alltså en bit av en dörrkarm som sticker ut ur hennes mage.
Nej.
Och man kan senare konstatera att hon har någonstans mellan 2000 och 3000, alltså fragment eller individuella skador som hon liksom har fått av den här explosionen. Men hon är då levande.
Men alltså, och, hur är det ens möjligt?
Nej, jag vet. Alltså det är också typ alla hennes ben i ansiktet är typ krossade. Hennes trumhinnor är sprucka. Alltså det är liksom så här, det har varit en helt galen explosion liksom. Så man tar henne då till sjukhuset och där beskriver typ en sjuksköterska hennes skador som att så här, hon bara, det är typ sånt som man tänker sig att man ska få se alltså i Vietnam, alltså den typen av liksom krigsskador typ. Och hon kommer snart skickas in på en 5 timmar lång operation då man då liksom försöker så här, ta ut alla de här små bitarna av så här, glas och trä och keramik och sådär som är liksom i hennes kropp.
Alltså, men, fattar ont det gör.
Nej, jag vet. Det går inte ens så. Det är faktiskt omöjligt att föreställa sig.
Alltså, du vet när man har en liten stickare i en finger.
Japp. Tänk dig det, fast 3000 stycken.
Upphöjt till 3000.
Ja, plus att alla dina ben i ansiktet är krossade.
Oh!
Nej, jag vet. Det är fruktansvärt, verkligen. Och polisen är ju inte säkra på att hon kommer överleva. Så att de är så här, okej, vi måste liksom intervjua henne så, eller förhöra henne så fort vi bara kan. Så innan hon åker in på den här operationen så kommer ett gäng poliser dit och tar med sig en bandspelare. Så att de börjar liksom så här ställa lite frågor till henne, och jag har hört om inspelningarna, och du vet, man hör, det är liksom så lite människa kvar i henne. Alltså hon är så extremt slut, och man hör liksom på rösten hur extremt skadad hon är. Men hon berättar då i alla fall att de har, David har hämtat ut ett paket, en kartong på postkontoret samma dag. Han har tagit hem det, och det var liksom när han öppnade det här paketet som den här bomben har exploderat.
Mm.
Men, berättar hon då, paketet var inte adresserat till David, utan det var adresserat till hans 20-åriga son George Kerr, som typ 2 veckor innan flyttat från sin pappa och då sin styrmammas hus för att gå med i flottan.
Mm-hmm.
Och innan polisen måste då liksom avbryta det här förhöret så säger Michelle en sak till. Hon är säker på att en person som heter Doug har skickat paketet. Och polisen frågar, how did you know it was from Doug, Michelle? Och då svarar hon, because George put him in prison.
Ooh.
Låt oss rewind. Ja. Vi ska prata om George, vi ska prata om den här Doug, och vi ska prata om deras gemensamma vän Raymond R.D. Chile. De föds allihopa i början av i början av 70-talet och växer upp i Chugiak, som är en annan liksom så här lantlig förort till Anchorage. Och det är typ ett sånt område som har, där det har funnits en del pengar tidigare på grund av liksom så här, men på grund av olja helt enkelt, och typ naturresurser. Men under tiden som den här generationen liksom växer upp så avstannar hela den businessen, och det blir liksom ett område där man inte har särskilt liksom ljus framtid för sina unga om de väljer att stanna kvar liksom. George växer då upp med sin pappa David. Jag vet faktiskt ingenting om, alltså, vad som händer med hans biologiska mamma, om hon, du vet, går bort, eller om hon bara inte är med sin son, eller om hon absolut är med sin son, bara att den här bomben skickades till hennes pappa. Jag vet ingenting om
det. Jag fattar.
Men han verkar liksom haft så här, han en bra relation till sin pappa, typ en så här, en stabil familj. Hans pappa är liksom beskrivs som så här, a great guy, och liksom är väldigt omtyckt och sådär. Och George är, han, det går bra för honom i skolan. Han är typ ett vanligt kid. Han kommer upp i tonåren och börjar på high school och jobbar på en grillrestaurang. Men under den här tiden i liksom tonåren, under high school åren så börjar liksom hans beteende försämras, och han skaffar sig lite nya kompisar.
Okej.
Och en av dem är då Raymond Chile, som är en sån som alla i liksom det här Chugiak känner. Bra, perfekt.
Chugiak känner.
Ja, bra, jätteperfekt, Karin. Han är liksom en så här, du vet, en sån person som alla, han är så här social och han är populär, och han verkar också ha fått liksom väldigt stor frihet från sin familj redan som tonåring, vilket alltid är upplagt för att man ska bli populär.
Ja, får man röka under fläkten hemma hos din mamma så går vi dit.
Verkligen, men vet du vad, nu ska jag berätta för dig. Han har en egen lägenhet.
Ooh.
Och han har en egen bil. För grejen är att hans föräldrar bor liksom ganska långt ut på landet. Och det gör att det är svårt under vintern då när det är kallt, vilket ju du är väldigt rädd för. Så är det svårt att ta sig från liksom skolan till där de bor. Så att de löser det genom att då se till att
drömmen.
Han... Ja, verkligen. 100%. Alltså, så han får liksom en egen lägenhet, en egen bil redan när de går i high school.
Shit.
Då är man poppis.
Vet du vad? Då vet man.
Du kan ta med en egen fläkt, sätta upp hos mig. Det är ultimata friheten. Okej.
Ja, verkligen.
Så... Raymond, eller RD som hans kompisar som sagt kallar honom, är också känd för att vara liksom så här ett wild kid. Han hittar på skit. Och det verkar som att de är typ, de är ganska många på den här skolan som hittar på ganska jävla mycket skit. Alltså de är liksom snorungar som drar runt lite grann. Och han har då liksom ett, så här, som sagt, ett gäng som hänger med honom och sådär. Och en person som är med där är då Doug Gustafson. Mm-hmm. Dougs föräldrar är Jehovas vittnen, säger man. Och han beskrivs som en person som är väldigt liksom well behaved när han är runt sina föräldrar. Men han är typ inte det så himla mycket. Det beskrivs som att
jag hatar såna ögonkännare.
Ja, men verkligen 100%. Och det som det verkar som att så här, att hans föräldrar är liksom mer intresserade av sin tro än av sina barn kanske. De verkar ha ganska fullt upp med att inte vara föräldrar, höll jag på att säga. Men lite så. Så Doug och hans två äldre syskon får typ ta hand om sig själva ganska mycket. Och det blir framförallt hans stora syster Peggy, som är 8 år äldre än honom, som får ta lite så mammaroll liksom. Och Doug hänger då som sagt med Raymond, men han är inte populär. Så hemskt. Okay. Alltså du vet att när han dyker upp med RD så är folk så bara... That you have to bring him. Han kallas tydligen för, jag vet det verkligen, det är inte så snällt. Han kallas tydligen för The Lizard. Vilket är så...
Varför?
Jag vet inte. Det är också skoj. Jag har sett en intervju där de, eller en dokumentär där de intervjuar en person som växte upp med honom. They called him The Lizard, so you know. Alltså du vet att man liksom säger nej, I don't know. Please tell me. Men det gör de inte. Men de har i alla fall öknamn för honom, vet vi. Men han är liksom så här. Han är... Folk tycker att han är konstig. Han pratar om konstiga saker. Han pratar bland annat om att han vill bli lönnmördare när han blir stor.
Klassisk konstig sak.
Verkligen. Han läser, vad heter den, The Anarchist's Cookbook. Och är liksom så väldigt intresserad av vapen och explosioner och sådär. Och i det intresset, framförallt vapenintresset, så hittar liksom han och Raymond varandra. Det är det de har gemensamt.
Och det känns som en bad cocktail.
Verkligen, verkligen så. Så att framåt slutet av high school så blir de här tre, alltså Doug Gustafson, Raymond Chile och George Kerr, de blir typ ett litet gäng. Och när de går ur skolan så hänger de liksom allt mer. George jobbar kvar på den här grillrestaurangen. De börjar hänga där tillsammans. Och jag, alltså som jag tolkar det, så här, anledningen till att de här människorna hittar på skit, det är för att de inte har någonting annat att göra.
Nej.
Alltså de har astråkigt. De vet, det är också så här, de har gått ut high school, man är ju väl jätteung när man har gjort det. Och är liksom så här, ja vad fan ska vi göra nu? Det finns liksom ingen tydlig väg att gå. Så att de börjar som sagt hålla på med jättemycket skit. Du vet, de så här vandaliserar grejer. Börjar man liksom slå sönder saker. Och sen så eskalerar det så där. De börjar stjäla. Skjuter lite med vapen när de kommer över det. Och sen så börjar de liksom gå allt grövre stölder. Och snart utför de inbrott.
Okay.
Och en natt i oktober 1990 så bryter sig George, Raymond och Doug in i en köttaffär. En slaktare.
Please no.
Som heter Mike's Quality Meats.
Okej.
Och när de bryts in där, och därifrån så tar de med sig hela kassaskåpet.
Snyggt.
Och det, sen får de upp det och sen så det innehåller liksom, jag vet inte hur mycket pengar, men ganska mycket pengar. Sådär. Pengarna bestämmer de sig för att lägga på vapen.
Vad bra.
Ja, så de köper bland annat en AK-47, en Uzi och någon slags sniperanpassat, du vet, semiautomatiskt sådär. Alltså det är liksom...
En Uzi, kan du berätta för mig vad det är?
Uzi? Uzi, hur säger man? Det
jag vet inte.
Alltså UZI. Det är tydligen ett israeliskt vapen.
Okej, jag googlade den också. Det är alltså en kulspruta.
Ja, exakt. Fast det verkar vara a family of weapons. Det var,
jag såg nämligen framför mig att det var en sån här bazooka.
Ah.
Nej.
En sån. Min stackars relation till Bazooka.
Ja,
exakt. Min stackars relation till Bazooka är typ det där spelet Worms, där man skulle skjuta på andra maskar. Ja, exakt. Okay. Det är någon slags maskingevär.
Det känns mer normalt. Alltså, jag säger inte att det är normalt att köpa en kulspruta. Men det känns mer normalt att köpa en kulspruta än en bazooka.
Ja, men du hittade precis på att det var en bazooka.
Ja, men det var därför jag reagerade när jag tänkte att det var en bazooka.
Men de köper i alla fall alltså, grova vapen, semiautomatiska vapen. Sådana som ingen typ kan ens argumentera för att man behöver ha som privatperson eller i livet. Men hur som helst. 19 oktober så är de ute i ett grustag i Chugiak och där skjuter de med sina vapen. Framåt kvällen så ska de då köra in till stan. De ska väl dra vidare på någon annan grej liksom. Och de har Raymonds bil, så det är han som kör. Doug sitter i passagerarsätet och George sitter i baksätet. Och Doug har då det här, alltså han har det här...
han har bazookan.
Ja, han har bazookan. Men han har ett vapen med kikarsikte. Och han har tidigare så här pratat om att han drömmer om att bli sniper. Typ, om det är så att den här lönnmördarkarriären tar fart någon gång. Exakt, då blir det sniper life. Så att han har liksom det i bilen bara. Det är inte toppen. Och han börjar, alltså han tar upp den och liksom siktar och börjar skjuta på typ vägskyltar i farten. Och de befinner sig på en väg som heter Glen Highway. Gud vad det känns som någonting som typ så en lustig gubbe i Göteborg föreslår att vi ska byta namn på typ Västlänken till. De kör, det är liksom en annan bil kör förbi dem. Och Raymond är så här, han bara, vad fan, de typ prejar mig. Alltså du vet, det liksom är så här, han får för sig att de så här touchar hans bil, att de försöker liksom, ja men typ jävlas liksom. Och de är så här, let's teach him a lesson, säger de. Den här andra bilen är en Toyota och Raymond ökar liksom farten. För först kör den här Toyotan iväg framför dem, men de accelererar och börjar komma närmare den här Toyotan.
Gud vad läskigt!
Och Doug tar upp det här vapnet med kikarsikte och siktar ut genom fönstret. Raymond accelererar ytterligare så att de kommer så nära som det bara är möjligt. Och sen sänker han liksom farten så att det liksom Doug ska ha lättare att sikta. Och sen skjuter Doug av vapnet. Kulan går in i bilen, men bilen liksom fortsätter köra typ. Och Doug lutar sig in från fönstret igen och säger så här, han bara, I missed him. De bara, men de är typ nöjda att de har skrämt den här, alltså den här personen, för att det hemska han gjorde som var att köra om på motorvägen typ. Så de är så här, de bara, bra jobbat hörni. Och sen så drar de liksom vidare och typ har väl någon hel kväll. Och tänker typ inte så mycket mer på det här förrän de dagen efter får lokaltidningen. Och där står det då att en tonåring mördats i en drive-by shooting på Glen Highway. Och då, det är liksom då de fattar att så här, oj, vi dödade någon igår. Och det här offret,
jag orkar inte.
Nej, jag vet, det är så jävla dumt så man får panik. Där offret heter Jeffrey Kane och han har då åkt den här Toyotan med sin kompis Robert Chamberlain. Och det är Robert som kör, det är hans bil. Jeffrey sitter i passagerarsätet. Och de ska liksom ut och ha så här en rolig kväll tillsammans bara. Jeff går på samma high school som Doug, George och Raymond har gjort. Och liksom känner till honom. Men jag tror att han är lite yngre. Och innan Jeff går hemifrån den kvällen så säger han, typ, han säger till sin mamma, han bara, jag älskar dig så mycket. Och det är att hon typ skämtar. Och jag säger, hon bara, vad vill han nu då? Behöver du pengar typ? Och han bara,
jag orkar inte.
Han bara, nej, jag vill bara säga att jag älskar dig så mycket. Och det är liksom det sista. Jag vet, det är svårt. För den kulan då som Doug tror missade går i själva verket liksom in genom bakrutan och rakt in i Jeffs bakhuvud. Och
fan vad...
Ja, nej, alltså det är... Det är sinnessjukt verkligen. Och den liksom, han dör direkt. Det finns inget man kan göra liksom. Och George, Raymond och Doug pratar ihop sig och typ så här kommer fram till någon story om att de inte ska säga någonting, börjar sig av med bevis. Jag tror att de gör sig av med vapnet förstås och sådär. Men George börjar liksom så här, det dåliga samvetet börjar typ tära på honom typ direkt liksom.
Mm.
Jag tror att det redan är dagen efter mordet eller dagen efter det som han berättar för sin chef på den här grillrestaurangen. Och han bara, vad fan ska jag göra typ? Och då övertalar den här chefen honom då att gå till polisen.
Det enda rätta.
Japp. Och där berättar han då allting som har hänt. Och polisen är så här, okej, men vi har ett vittne som säger så här, det var inte jag som gjorde det. Jag var där, men det var absolut inte jag. Utan nej, de känner så här, vi behöver lite mer bevis. Sådär, rimligt. Så att de ger honom en dold mikrofon. Och skickar iväg honom för att prata med sina kompisar.
Spännande.
Och Doug är typ, säger typ direkt så här, alltså han är typ jättelätt att få att prata. Jag tror att det han säger är typ så här, I didn't mean to kill him. Alltså typ någon sån grej liksom. Mm. Och Raymond, det, han verkar vara lite liksom knepigare, som att han inte, han vill gärna inte prata om det liksom.
Nej.
Men båda två, alltså oavsett det, så får de så här, de får tillräckligt mycket material för att då plocka in de här två, och snart står de då åtalade för mordet på Jeffrey. Och George, han gör ju en deal med staten. Han vittnar mot de här två, och han får alltså, alltså han ställs aldrig inför rätta. Han får liksom inget
Är det sant?
Ja. Men Doug döms till 65 års fängelse och Raymond till 60 års fängelse.
Åh jäklar.
Japp. Och någon månad senare så öppnade då alltså George pappa ett paket adresserat till George som exploderar, dödar David och skadar hans styvmammas mamma superallvarligt.
Nej.
Så när då Michelle är så här, Doug ligger bakom det här, så tycker de ju så här, ah, det låter ju rimligt. Det finns ju bara ett problem. Doug och Raymond har ju all alibin, för de sitter ju inne liksom.
Mm.
Så.
Shit.
Japp. Mm. Polisen börjar liksom prata med andra intagna och så där, och får då reda på att Raymond och Doug har en hitlist. De är sugna på att döda lite olika folk som haft med deras fall att göra. Du vet, domaren, åklagaren, polisen. De är sugna på att bli av med allihopa. Men överst på den här listan står ju förstås The Rat, George Clark.
Ja, såklart.
Och man kan också, man får också reda på att de har kommunicerat väldigt mycket med varandra via lappar som de typ kanske har lämnat till alltså fångar emellan liksom andra interner. Så att de har liksom, så att de, men de har också haft ett system där hemma hos Raymonds föräldrar så finns det två telefonlinjer. Så de har haft ett system där de har ringt hem till honom samtidigt. Nej. Och sen har någon i hans familj alltså satt liksom telefon.
Vad sjukt.
Mot varandra så de har kunnat prata med varandra.
Vad sjukt.
Så att man vet ju att så här, de har någon skit på gång. De vill uppenbarligen döda George. Men de kan fortfarande inte skicka den här brevbomben.
Nej.
Polisen bestämmer sig för att så här, okej, vi får ju lyssna igenom, du vet, allt material som är som finns från typ telefonsamtal.
Men
ja, så att de börjar liksom lyssna på alla jävla samtal som de här personerna har ringt, och en dag hittar de något intressant. Då är det alltså Doug som pratar med sin syster Peggy.
Mm-hmm.
Och hon berättar att hon har drömt att hon såg något som hon kallar för gorgeous lyfta. Och hon bara, jag såg honom stå där vid vägkanten och då körde jag på honom typ. Men sen vände jag mig om och så var han inte död, så då gjorde jag igen typ. Och att de, så här, de typ skrattar gott åt det. Och att typ Doug är så här, ah, synd att det inte var verkligheten typ. Ja. Och
okay,
man misstänker då förstås att gorgeous är ett super super lousy kodnamn för George. Så att man börjar liksom så här, okay, misstänka att även Peggy då är lite arg på George Kerr som har satt hennes precious little brother i fängelse. För att man är helt, alltså hon är helt övertygad om att hennes bror inte kan ha gjort det här som han är dömd för. Så därför är hon okay, övertygad om att det måste vara George som har skjutit men sen bara liksom gått till polisen först. Och sen klarat sig undan helt och hållet.
Okej.
Okay. Ja. Man lyssnar vidare på samtalen från Peggy. Och snart får man höra vad man misstänker är Doug som i kod försöker förklara för den teknikutmanade Peggy hur hon ska göra för att bygga en brevbomb.
Åh oh, nej.
Vilket
fan vad svårt.
Det är så svårt. Alltså du vet, han pratar typ mycket om att hon har någon grej med, du vet, med sin bil som exempel typ.
Alltså jag hade varit sämst på att bygga en brevbomb, nej, men, via kod i telefon.
Nej men alltså, kommer du ihåg när man typ skulle så här, när man hade teknik på högstadiet, skulle bygga en liten låda med en lampa i. Det var svårt. Åh jäklar, svårt.
Det var askul. Okej, okay, kanske skulle ja. Vara bra på det här.
Ja, okej. Okay. Så det är dig jag ska ringa om jag hamnar i finkan, ja. Och behöver en brevbomb byggd på distans.
Jajamän.
Nej, men Peggy, hon är typ inte så bra. Och grejen är att så här, det här, det verkar som att de ganska mycket bara kallar, alltså istället för bomb så säger de typ car. Det är liksom inte,
oh,
det är ingen toppenkod de har hittat på. Vilket jag också tänker, det måste vara så svårt att du vet enas om en kod. När ja, man inte kan prata om koden.
Precis, när man, exakt.
Så svårt.
Jättesvårt.
Men så han liksom försöker att förklara för henne, prata om sin bil. Och sen, så är han bara så här, du behöver typ koppla ihop de här sakerna. Och sen så behöver du så här, en switch typ. Och den kan du köpa från Radio Shack.
Mm-hmm.
Och man har då hittat den här liksom spärren som gjorde att bomben gick av när man öppnade lådan. För... Mm-hmm. Den satt, alltså man hittade den i David Currys kropp.
Nej.
Och det visar sig att just den modellen som man hittar säljs liksom på Radio Shack.
Usch.
Men problemet är då för Doug att hans syster är sjukt oteknisk som sagt. Alltså hon lyckas liksom aldrig få ihop det här typ. Så till slut föreslår han att, så här, att hon ska typ prata med någon som de kallar för Shits for Brains.
Okej.
Okay. Och det är deras bror Craig.
Nej.
En person som de inte verkar vara så förtjust i. Det är tydligen ingen i familjen som är det. Tänk att så här, hon försöker just nu bygga en brevbomb. Han sitter inne för att han har randomly skjutit alltså en tonåring på en motorväg.
Det är så hemskt.
Men Craig är the black sheep of the family.
Verkligen.
Kan det vara typ
bara för att han nu... Det är mest teknisk.
Ja, men det kan
det
kan
det avundsjuka.
Kan det varit att han bara typ egentligen var alltså a decent guy, att det var det som var liksom ovanligt. men så att han är liksom mellansonen då, mellan dem, de gillar inte honom så mycket, men han är liksom mekaniker typ. Mm-hmm. Och snart får då Peggy med honom på tåget och framförallt så går han med på att göra det här, enligt han själv i alla fall, för att han är orolig för att Peggy ska råka spränga sig själv och sitt hus. För snälla. Där har hon då sina barn.
Mm-hmm.
Och inte nog med det, utan Peggy är också högravid under tiden som hon
har på inte.
Med den här bomben. Och polisen listar ju då ut att Doug kanske är också inblandad liksom. Så att de börjar med att prata med honom. Och han erkänner då. Så Peggy har liksom fått instruktioner från sin lillebrorsa. Hon har köpt de här sakerna, försökt sätta ihop dem. Men han har hjälpt henne och sen har hon skickat bomben. Och det som också är extremt galet är att hon kör alltså med den här bomben i baksätet på sin bil.
Men alltså, kan folk sluta och hålla på?
Nej, men alltså, it gets worse. På en liksom så skumpig country road med sin dotter sittandes bredvid.
Nej.
Alltså, det är så, det är ju bara sån, alltså, det hade verkligen kunnat hända, den hade verkligen kunnat gå av där liksom.
Ja, verkligen.
Okej. Okay. Så man ska uppenbarligen då häkta både Peggy och Craig, men när man ska göra det, då flyr Craig.
Nej.
Vilket är en sån unlikely. Man tror den att han ska
verkligen
vara...
vilken turn.
Japp. Och det man gör då är att man får med hans flickvän på tåget att försöka hitta honom. Och hon går med på att låta sin telefon buggas. Och för han ringer henne lite grann då och typ berättar hur han har det, men han berättar aldrig vart han är liksom. Men vid ett tillfälle så ringer han till henne och hon lyckas liksom hålla honom på linjen så länge att inte nog med att man kan spåra samtalet, till en payphone i lobbyn på Roosevelt Hotel i Los Angeles. Hon lyckas behålla honom på, alltså, i telefon så länge att samtalet bryts först när man hör, alltså, you're under arrest i andra änden. Så de hinner skicka dit poliser och så grips han.
Gud vad stört.
Så nu ställer man då Doug, Peg, Craig och Raymond, allihopa ställs inför rätta för den här brevbomben och mordet på David Carr. Peggy och Craig erkänner sig skyldiga och döms till 28 versus 22 års fängelse. Doug och Raymond döms till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Och det här innebär då att samtliga syskon i den här Gustafsson-familjen är dömda för mord.
Men det är så sjukt.
Michelle Kerr, hon stämmer staten Alaska för att de liksom inte haft kontroll nog på sina alltså på sitt fängelsesystem, vilket har gjort att personer i fängelse kunnat planera och typ utfört det här dådet som har skadat henne.
Det är så sjukt.
Fruktansvärt. Och hon får 11,8 miljoner dollar i skadestånd.
Jävlar.
Det är pengar.
Dollar.
Dollares. Jag tror det. Jävlar. Ja, jag har inte läst någon svenska källa, så det måste vara det. Okej, jag har då framförallt en källa till det här fallet. Ah, förlåt.
Fråga bara, hon blev helt återställd?
Jag vet inte riktigt. Jag vet vad, jag tror inte det. Alltså det skulle inte förvåna mig om hon inte blev helt återställd. Men hon verkar ju liksom, hon överlevde ju och sådär. Men det har inte, för jag har inte kunnat hitta så mycket typ intervjuer och så.
Hon
henne
kunde i alla fall sue. Yep. Hon var tillräckligt med för att sua.
Det var hon. Okej, så du vet att jag skaffade ju streamingtjänsten Hayu för att kunna kolla på Below Deck.
Ja.
De har också ganska mycket true crime där.
Ah, nice.
Och där har de bland annat programmet Killer Siblings.
Ooh.
Och de har då ett avsnitt om The Gustafsons. Så att det är väldigt mycket därifrån. Det är väldigt mycket det som är min källa. Men jag har också läst underlaget för när Raymond Chile försökte få resning. Jag har läst Seattle Times artikel från 91 med rubriken Man dies, wife hurt in package bomb blast. Victim's son testified in Alaska murder trial.
Och sen, alltså så jävla läskigt att öppna ett paket och sprängs det.
Nej, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt obehagligt.
Och just det här att det var,
ja, nej, nu blir det blir ju inga fler paket öppna. Det är en sak som är säker. Sen har jag också läst en MEAWW's artikel Alaska Mailbomb Conspiracy. How two prisoners orchestrated a daring revenge plot from inside prison to kill the key witness in their case. Samt Oxygen's här inför programmet text som har rubriken Tragic shooting of Alaska teen leads to explosive revenge plot.
Wow.
Gud,
väldigt spännande.
Fruktansvärd vinkel du har fått kolla på mig i.
Ja, men det, jag gillar det.
Tack. Tack snälla.
Du är så långt borta.
Ja, men nu ställer jag bort den igen. Det jag har på vardagsrumsbordet. Men jag är nära i hjärtat. Sluta visa ditt skrev.
Mitt skrev?
Du kändes
det är ett täcke, unga fröken.
Ja, men sluta. Okej.
Ja, tack för den här veckan. Vi har ju en underbar Facebookgrupp som man kan gå med i som heter Mord mot mord podcast.
Japp, man kan önska falla av oss på Instagram @sandelanna @karinlondre. Vi läser allting även om vi inte alltid hinner svara på allting.
Ja, och man ska köpa säger jag. Men inför julen
jag vet.
Så kan man köpa en supersnygg tröja eller en tuff mugg eller något annat på podstore.se.
Ja. Det var faktiskt en person som skrev till mig senast häromdagen att de hade önskat sig vår nya Something Stinks About This Gary merch i julklapp och det kändes så himla himla mysigt.
Det kändes stort på något vis.
Ja, verkligen, jag vet. Att någon har skrivit på sin önskelista, skickat till tomten.
Jag har precis börjat fila på min egen.
Har du några highlights än så länge?
Jag vet inte om jag ska slänga ut det här, men jag har också börjat fila på Sigrids önskelista. Där är en massa söta klänningar.
Ja, du tar alltså tolkningsföreträde på Sigrids önskningar.
Jag gör det, absolut.
Ja, rimligt. Du vet vad, man måste faktiskt speak for the voiceless ibland.
Jag tycker det, absolut.
Och om man vill lyssna på vårt avsnitt redan på tisdagen så kan man göra det i Podstore-appen om man blir medlem där. Okej.
Podplay-appen
menar du? Podplay, säger Podstore. Oh my god, det är så mycket podd i våra liv just nu.
Ja, Podplay-appen, där släpper vi på tisdagar redan.
Just
det. Det är otroligt. Mycket, gratis mycket. Att göra ett konto, så gör det.
Yes. Okej, hej då!
Hej då!